Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Bairro com história, um lugar de tradição, uma terra de notáveis. Mas não só de Dom Pedro II e sua corte é que se faz o bairro imperial. Numa sala de troféus que também serve como salão nobre, um troféu e uma foto se destacam entre inúmeros prêmios e taças, conquistados ao longo de mais de um século. Em 21 de novembro de 1926, o São Cristóvão conquistou o título mais importante de sua história, o Campeonato Carioca.
Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Menino Ronaldo! Que beleza! Ganhou,
equipe, com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema
ofensivo. O PSV leva melhor com Nilas. Lançamento para Ronaldo, atenção, pode ser agora, Ronaldo chutou, gol do PSV, do homem de 5 milhões de dólares, Ronaldo.
Spelaren vi ska prata om idag anses som en av världens bästa anfallsspelare genom tiden. Och ändå känns det märkligt och futtigt att vi inte nämner honom mer när vi listar världens bästa spelare alla kategorier. Ni vet, listorna med Messi, Maradona, Pelé, Cruyff och så vidare. Han var otvivelaktigt världens bästa spelare som 19-åring, som 20-åring, som 21-åring. Och borde normalt sett ha blivit ännu bättre de kommande åren om inte knäskadorna kommit, om inte sponsorerna jagat honom, om inte festerna, maten, Rio de Janeiro och kvinnorna varit så lockande. Om inte allt det hade skett hade han kanske varit ansedd som världens bästa spelare genom tiderna idag. Idag ska vi prata om Ronaldo.
Ja, det ska vi göra. Och först och främst måste man ju ställa frågan ifall du vet varför Ronaldo heter Ronaldo. Ja, det är ingen liksom, du behöver inte lägga pannan i djupa veckor. Antingen vet du eller så vet du inte. Det är ingen quiz. Nej, men Ronaldo hette ju Ronaldo eftersom att läkaren som förlöste honom med kejsarsnitt hette Ronaldo. Ronaldo Valente. Ett lite oväntat stort bidrag till fotbollshistorien som han därmed fick göra. Men just det faktum att det var lite provisoriskt när Ronaldo föddes, det är både lite underhållande och lite åskådliggörande. Vad ska grabben heta? Det är ingen som har tänkt efter. Det får bli så att vi tar första bästa som är i hans närhet. Ah, läkaren, okej, det blir Ronaldo. Ja, men när är egentligen han föddes? Ja, kring det, jag ska inte säga att det finns två olika versioner. För det gör det ju för sig, men det är liksom ingen diskussion om vilken som är den korrekta. För ja, men genom hela hans fotbollskarriär hette det ju att han föddes den 22 september 1976. Det var alltid den 22 september han firade sina födelsedagar. Men tidigt var både han själv och alla andra medvetna om att han inte alls föddes då. Han föddes den 18 september. Men på 1970-talets Brasilien så fanns det någon typ av obligatorium som gjorde föräldrarna skyldiga att omedelbart registrera barnafödslar hos myndigheterna. Och dessutom var det någon avgift förknippad med detta. Och Ronaldos familj, framförallt då hans farsa Nelio, han hade inga pengar till den där registreringsavgiften. Han hade rumlat bort de pengar han eventuellt hade i bakfickan. Och därför kände han att han behövde köpa sig lite tid för att hastla fram nya slantar. Och det lyckades han med efter 4 dygn. Men då var det inte längre bara avgiften som skulle betalas, utan då fanns det även risk för ett vite, ett strafföreläggande, för att han hade dragit ut på detta på otillåtet sätt. Så för att undkomma den straffavgiften så skrev farsa Ronaldo dit att ja, men han föddes nu, absolut, tidigare idag, 22 september. Ja. Japp, då föddes han. Och därför var det så det registrerades, och det var så det stod i papper och attester. Och på så sätt blev alltså Ronaldo, ja men, superstjärnan som föddes innan han föddes. Och visst, den här lilla episoden antyder ju att det är inte vare sig silverskedar eller stekta sparvar som kommer flygande in i hans mun från första dagen, utan det är ju en ganska påver och oordnad tillvaro som lilla Ronaldo föds in i. Och hans barndom ska komma att kretsa kring Rio-stadsdelen Bento Ribeiro. Och framförallt förr i tiden, på 1900-talet, då beskrevs så gott som alltid Bento Ribeiro som en favela i, ja, men, europeisk rapportering, europeisk sagoskrivning om Ronaldo. För det passade liksom bäst in. Det var dramaturgiskt mest tacksamt. Det gjorde Ronaldos egen historia mer spektakulär, och det gjorde den lättare att sortera in i den brasilianska traditionen av barfota barn som erövrade världen. Och jag har läst vissa av de brittiska biografierna från 1990-talet, och de passerar då gränsen till rena fabler. Där beskrivs Bento Ribeiro med liksom dickensianska termer. Det är en plats som tycks vara på gränsen till undergång precis varenda dag. Och jag minns en, jag kan inte kalla det för en skildring, men ett påhitt om hur barnen från Bento Ribeiro brukade samlas på parkeringsplatsen utanför McDonald's i grannstadsdelen, där de lite rikare ungdomarna från andra delar av Rio ska ha kommit i sina bilar och sen kastat ut enstaka pommes frites ur bilrutorna och sen garvat medan barnen från Bento Ribeiro hade någon typ av flugornas herrestrid om dessa enstaka pommes frites. Och så var det då inte.
Nej.
Överhuvudtaget inte i närheten. Och sånt hade du inte kommit undan med idag, för den typen av bokbluffar blir offentliga och synas. För Bento Ribeiro var visserligen en enkel arbetarklassstadsdel, men det var en stadsdel med hus snarare än med skjul. Det finns väldigt, väldigt fattiga delar av Bento Ribeiro än idag som kanske tangerar gränsen till favela. Men det är egentligen ingen i Brasilien som ser på Ronaldo som en favelaunge. En kille från knappa, enkla förhållanden och en materiellt svår bakgrund, men inte på något sätt värre eller mer extrem än tiotals miljoner andra ungar från hans generation.
Nej, men det var mat på bordet i varje fall.
Det var mat
men
på
det
bordet.
Var inga extravaganser.
Nej, men exakt. Alltså, ja. Det var mat på bordet, och det var 2 föräldrar som hade haft arbete. liten och det fanns ett stort socialt skyddsnät runt om dem eftersom att det var 16 släktingar som typ bodde i samma kvarter. Men i det här lilla enkla huset så fanns det elektricitet. Det fanns en tv, även om det inte fanns någon telefon eller ja, för den delen heller något riktigt avlopp. Men det där är också då en grej med, ja, men Brasilien ett par generationer tillbaka. Att så väldigt mycket informell stadsplanering gick ju ut på att bygga på bergssidor. För då liksom hade avloppsvattnet en naturlig utväg utan att du behövde lägga rör i tre generationer. Utan den sipprade väl ner längs bergssidan.
Skitrinner ner, som du säger.
Ja, exakt så. Ja. Enligt de premisserna byggdes det i dåtidens Brasilien.
Alex?
Yes!
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år.
Det är vi verkligen. Den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt. Och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historia på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen, så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så här jättemycket pengar nu för tiden. Vi gled in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-kuppen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi ta med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot ett blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtid.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på två blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en, ja, en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som jag har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nallat på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10%
ja.
Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är du verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
Håkan. Ja, nej, men det är helt okej. Men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej.
Det är mitt löfte.
Ja, att ha roligt för ditt buffertsparande. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad. Utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker med, säg en 100-200 spänn. Börja nu. Du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli 65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande. Och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har tre döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet.
Mm.
Som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar, för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5, så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa och jag päron i hjärnan nu.
Ja. Ja,
men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också, jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och ja, men efter bara halvannan vecka i den nya miljön skickas en 16-årig Ronaldo ut för att verkligen försöka simma så gott det går på den djupa änden. Han debuterar i den brasilianska högsta ligan den 25 mars 1993. Han är 16 år gammal och hemma i Rio klättrar hans farsa liksom högst upp på bergssidan för att kunna lyssna på långvågsradio. Mm. Och det visar ju sig att ja, det är inte bara så att killen håller sig flytande. Det är inte bara så att han kan simma, utan han har ju en crawl, en benspark som gör att han drar iväg i en hastighet som bokstavligt talat bara får betraktarna att gapa. Han kommer rätt mycket från ingenstans och han explodera direkt. Han är ju fullständigt sensationell.
Ja.
Han spelar 60 matcher under ett drygt år för Cruzeiro. Han har alltså 58 mål.
Ja.
Och det här är brasilianska högsta liga. Det blir så stort det blir i Sydamerika egentligen. Ja. Vissa, man har ju, de heter Bahia, ja, men stor klassisk klubb. Han gör 5 mål. Ja. Och det är svårt att få ihop hur ung och oerfaren han är å ena sidan och hur fullständigt färdig och komplett han är å andra sidan. För utanför planen förblir han, ja, men helt bortkommen.
Ja, jätteblyg också. Ja.
Får visserligen för sig att faktiskt flyttat till egen lägenhet efter något halvår då genombrottet har gjort honom till en stjärna, men det går ju så där för honom att installera sig där. Morsan är inte på plats, han ska försöka laga mat. Är det inte så att han inte vet hur man lagar mat, utan han vet ju inte vad det behövs för redskap för att laga mat. Kastrull, vad fan, vad är det liksom? Oh. Jaha, sen liksom, ja, bäst ska man ha. Men varför ligger de inte bara här? Mm. De finns, du måste liksom skaffa dig bestick. Aha. Hur fan gör man det då? Ja, jo, det finns affärerna, men det fattar inte riktigt Ronaldo. Vart finns det bestick? Men jag ser, på restauranger finns det ju bestick. Så han går liksom ner till lokala restaurangen. Får jag köpa era bestick? Nej, det, vi säljer inte bestick. Men eftersom att du är Ronaldo så får du en service.
Ja.
Det är lugnt. Men han blir en typ av fotbollssavant som, ja, inte skulle överleva 3 dagar på egen hand ute i människobyn, men som är helt överlägsen på gräsmattan. Och det går ju alltså inte ens ett år från det att han är 16 och tar sina första steg i den brasilianska seniorfotbollen till det att han blir uttagen i A-landslaget, alltså det svåraste landslaget i världen, ja, att ta plats i. Och det är liksom inte så att nu ska vi möta något Venezuela hemma eller något. Nej, det är ju Argentina liksom. Ja. Ut och kör.
Hårda bud.
Ja, verkligen. Men vad man än kastade mot honom så susade han bara förbi det. Okej, nu är det debut i A-landslaget. Sen är det tillbaka till Cruzeiro och spela Libertadores. För han har ju varit så jävla bra att de har kvalificerats för Libertadores, ja, också. Där får de möta Boca Juniors över 2 matcher. Ja, det är inte helt enkelt i en sydamerikansk kontext. Åka ner till Bombonera. Och ja, där fick han det väl ganska tufft. Men sen är det returen mot Boca. Och han gör ju ett solomål som redan då fick alla då jämföra, ja, med Maradona 86. Ja, men ta bara bollen, springer. Och det är de mest svårforcerade försvararna du hittar fan i världen, liksom argentinska försvarare i början av 90-talet. Det är ju fortfarande deras landslagsspelare som är hemma, och han bara blåser iväg från dem.
Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou.
Och allt detta sammanfaller ju då även med att det närmar sig VM. Och det finns liksom inga alternativ. Det är klart att Carlos Alberto Pereira måste ta ut den här grabben i truppen. För okej, han är bara 17, han har nyss fyllt 17. Men Pelé var bara 17 1958 också.
Det är honom han jämförs med. Måste, ja, ju vara,
så blir det ju i det här läget. De spelar inte på samma sätt, men de får liksom samma typ av genombrott. Virvlar in och förbi alla 16-17 år gamla med ett VM runt knuten. Alltså det är den jämförelsen som finns. Och som ni säkert känner till så var ju VM-turneringen redan lottad, och det stod klart att Sverige skulle spela mot Brasilien i gruppspelet. Och det var dels ytterligare ett eko från 58, men det innebar ju även att vi, ja, men var ganska tidiga med att intressera oss för Ronaldo.
Ja.
För okej, han väckte ju internationellt eko. Det gav globala rubriker, hans framfart. Det är samtidigt även lite sådär att, ja, sydamerikanska underbarn, det kommer väl ett i kvart. sporten. Ja. Jo, men det här är en annan nivå, men alla mäktade inte riktigt med att urskilja det, utan för vissa var han bara en av alla dessa nya bolltrollar, begåvningar från Brasilien. Men för dem, för oss som kollade lite närmare, stod det klart att det här var en uppskruvad variant. Det här var inte den typen av talang som det kommer en om året av, utan det här var den sorten som kommer en gång per årtionde, en gång per generation, en gång per mansålder, ja, fan vet, kanske en gång i historien. Och det ska sägas till Mats Olssons heder att han förstod detta, eller så begrep någon av hans redaktörer det. För Mats Olsson, som vi rätt ofta refererar till när vi pratar om den tidiga 90-talsfotbollen, han var ju Expressens sportkrönikör och den absolut starkast lysande stjärnan på den svenska sportjournalisthimlen på den här tiden. Ja, men han drog iväg till Belo Horizonte för att träffa Ronaldo våren 1994.
Gjorde han?
Jajamensan.
Snyggt jobbat, Mats.
Verkligen. Ja. Dit åker han, där landar han, och Joro, han får träffa Ronaldo. Det är väl lite oklart vad han hade väntat sig. Det visste nog inte Mats Olsson själv. Men utan den här bakgrundskunskapen som vi nu har försökt redogöra för, då blev ändå Olsson lite överraskad av att killen verkade så pass bortkommen som han tydligen gjorde. För till att börja med noterar ju då Mats Olsson att han kommer med bil, men även om Ronaldo själv då klarar av att svänga in på parkeringen, så är han tydligen inte kapabel att faktiskt parkera.
Nej,
utan det får någon lagkamrat göra. Han liksom bara ställer bilen och så ger nycklarna till någon annan så får liksom backa in bilen. Och Olsson skriver också att han redan på förhand i kontakter med folk runt Ronaldo förvarnats om att han, citat, inte var så intelligent. Men ett möte senare så tecknar Mats Olsson då ner sina intryck och skriver: det där med inte så intelligent var en underdrift. Pojken är rent sagt korkad. Om en fråga består av mer än tre ord börjar blicken flacka och han säger Det blir mycket korta frågor och mycket korta svar.
Mm.
Och det är också såklart slående att här har Mats Olsson rest över halva jävla världen och han har fått träffa den här juvelen som ska bli den nya Pelé. Och sen skriver han kanske 5 rader om det mötet.
Ja.
6 rader om själva intervjun. Och det blir bara en liten passus i ett mycket större reportage om den brasilianska talangutvecklingen, den brasilianska guldgruvan. Utan han har tydligen liksom försökt fråga vad Ronaldo tror om att möta Sverige. Ronaldo fattade som att han menar Schweiz. Känner mig förmodligen inte till något annat. Försöker med Thomas Brolin. Ronaldo känner till honom, men tror att han är italienare.
Ja.
Det är egentligen det han får ut av den här intervjun.
Ja, men för det första så att han bara får träffa honom är fantastiskt, tycker jag. Och sen är det låter ju inte lätt jobbat för Mats. Liksom.
Det är nog jävligt.
Vad fan ska han göra? Liksom?
Nej, som är dagens mått mätt kan man väl önska att gör lite bakgrundsresearch, ta reda på vem man är, vart han kommer ifrån, liksom bygg både historien och intervjun utifrån det.
Jo.
Men det var inte så jävla lätt i början av 90-talet. Nej. Det var inte bara att plöja internet, utan han åker väl dit och tänker, jag snackar med han och ser vart det leder.
Ja.
Det ledde ingenstans. Och sen ser Olsson Ronaldo träna och blir imponerad av det och kollar sen även på när han ska åka därifrån och observerar med sin panna att efter träningen satte han sig i bilen. Det går bra, rakt fram. Slutcitat.
Ja. Ja, och sen så får man lite Romario som mentor också.
Ja, men han hänvisar till sommaren som förändrade mitt liv och min karriär. Och det här är ju långt senare när liksom Ronaldo har blivit en mer reflekterande vuxen man. Men då kan han se tillbaka på en första klass utbildning från främsta bänkraden. Det här var liksom hans praomånad för att lära sig hur man egentligen ska bli världsmästare. Ja. Och det satte han med rätta väldigt högt värde på. Men sen fanns också det där högst konkreta som du refererar till, att han fick Romario som förebild och vägvisare och någon typ av mentorsfigur.
Och jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Nej, det kan man diskutera. Ja. Och det får man väl anledning att återkomma till. Ja. Men om inte annat så var det väl första gången som Ronaldo fick en förebild som faktiskt inte själv försökte tjäna en massa fördelar och pengar. Ja, som inte var rådgivare utifrån egna intressen. För liksom hans egen farsa hade ju i hög utsträckning försökt casha in på Ronaldo. Och de här agenterna och Jair, ja, de hade väl hjälpt honom på ett sätt, men det var ju definitivt i första hand för att håva in pengar och i andra hand för att bygga upp en ung kille från fattigkvarteren. Ja. De tänkte ju, okej, vad blir nästa steg och hur ska vi tjäna på det? Och efter VM så gör till exempel hans agenter en investering i Ronaldo. De lägger 50 000 svenska på att fixa hans tänder. Mm. Hans tänder hade ju varit ganska utstickande och oregelbundna. Mm. Även det är ju väldigt vanligt bland den här generationens brasseungar från de lägre samhällsklasserna. Men det var inte så att agenterna la upp 50 000, som i praktiken då ändå kom från Ronaldos egen ficka, för att han skulle må bättre, få enklare med andningen, som tydligen var ett problem beroende på tänderna. Ja. Utan det var ju för att han skulle bli mer marknadsföringsmässig. Ja. Det skulle bli enklare att liksom bygga idolskap och sponsorsamarbeten och varumärke runt en Ronaldo med jämn tandrad. Och när det nu, jag ska inte säga att det stod klart, men när det på något sätt nu ändå blev oundvikligt att Ronaldo snabbt skulle flytta till Europa, ja, då fanns det ju dels agenterna och deras idéer om snabba cash. Men nu fanns även en motvikt, för nu fanns den liksom genomtänkte, förnuftiga, välavvägda Romario som liksom alternativ karriärsplanerare och syokonsulent. Ja. Och Romario hade ju verkligen pratat med Ronaldo om hur framtiden skulle bli och vad han såg för fallgropar och faror. Och visst, han hänvisade mest tillbaka till sig själv, för Romarios värld snurrar runt Romario. Ja, ja. Men där var ju ändå hans rekommendation både ärlig och sann. Romario kom också från Rio. Det var i grunden den staden som hans värld snurrade runt. Men han hade ju då utsatt sig för en kraschkurs i europeiskt fotbollsliv när han tog det lite oväntade steget till Eindhoven i Holland snarare än att flytta till Benfica eller någon av de spanska eller italienska storklubbarna. Och det där har vi ju pratat om. Vi har gjort dubbelavsnitt om Romario. Men han kände ju att det var vad jag behövde. Det kommer vara precis vad du också behöver. Så gå till PSV. Jag fattar också att du har 20 klubbar där 19 förmodligen är mer välkända.
Det var kanske ett av de bästa råden Ronaldo fick under hela sin karriär.
I alla fall så här långt. Ja. Det finner jag för den delen kanske framåt också. Ja. Men alltså, han hade ju inte flyttat till Eindhoven ifall det inte var för Romario. Nej. Tror du Ronaldo kände till Eindhoven? Nej. Han hade naturligtvis inte en aning.
Nej, och de här agenterna kan ju inte tycka, nej men vad fan.
Nej, det är klart att det inte var deras.
Vi ska ju till Milan.
Ja, exakt. Ja. De hade redan pratat med Inter och sådär och skulle liksom upprätthålla den kontakten. Men nej, nu var för en gångs skull faktiskt Ronaldo övertygad utifrån en egen vilja som vuxit fram i honom tack vare god karriärsrådgivning. Så han liksom bestämde och beordrade att sy ihop det här med Eindhoven nu. Och det var inte så att han eller hans agent gick lottlösa. Jag tror att Ronaldo själv 190-dubblade sin lön när han flyttade från ett juniorkontrakt i Cruzeiro till ändå ett affischnamnskontrakt i Holland. Men ja, det var ett oväntat val. Och det gjorde väl säkert också någonting med Ronaldos egna förväntningar på sig själv. För okej, just flytta till Milano eller till Barcelona eller för den delen till Valencia. Det var ändå liksom klubbar och ligor som Ronaldo hade hört talas om. Så där hade han kunnat acceptera att okej, här kan det bli en omställningsperiod. Men Eindhoven i Holland, det var ju liksom femte divisionsnivå så som han själv uppfattade. Jag hade aldrig hört talas om det här eller någon av motstånd. Första matchen, de ska möta Vitesse, andra Go Ahead Eagles. Ja. Hade Ronaldo kunnat engelska hade han ju inte begripit någonting. Men det här bidrog ju till att han liksom landade i Holland och bara sa då, hur många matcher spelar ni? Han sa, jag kommer göra 30 mål.
Ja.
30 mål i ligan, det borde vara rimligt.
Ja.
Och ganska exakt så kom det ju även att bli.
Olha a oportunidade para Ronaldo, logo no início da partida, o PSV jogando com as cores brancas e vermelhas.
A equipe, com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema ofensivo.
O PSV leva melhor com Nilas. Lançamento para Ronaldo, atenção! Pode ser agora, Ronaldo chutou! Gol do PSV! Do homem de 5 milhões de dólares, Ronaldo!
Jogada de velocidade agora da equipe do PSV.
För, i debuten mot Vitesse så tar det 9 minuter innan Ronaldo gör sitt första mål i europeisk fotboll. Andra matchen mot Go Ahead Eagles, ja, då är det 2 mål. Tredje matchen, då är det Bayer Leverkusen i UEFA-cupen. Och jo då, 1 mål första matchen, 2 mål andra matchen. Det blir 3 mål i tredje matchen. Det blir hattrick mot Leverkusen. Och även om PSV faktiskt förlorar med 5-4 så blir det här någon typ av liksom anländarmatch för Ronaldo i europeiska ögon. För fram till och med nu har vi bara hört om honom. Heter vi inte Mats Olsson och har varit i Belo Horizonte så har vi bara hört om hur snabb han är och hur vass han är och hur många mål han gjort. För VM spelade han ju ingenting i, och det var inte så att målen från Vitesse eller Go Ahead Eagles nådde ens Janne Lorentzons sportnyttsvep. Men UEFA-cupen, ja, det var ändå highlights som kablades ut. Och därmed fick både svenskar och slovaker och spanjorer för första gången med egna tv-ögon se det här brasilianska fenomenet som tycktes leva upp till precis hela sin hype. Rudi Völler var med i det här Leverkusen-laget.
Han sa väl, jag har aldrig sett en spelare i den åldern.
Alltså, jag har aldrig sett en 18-åring spela på det sättet. Nej. Och det var ju fint sagt, men ja, han var bara 17 fortfarande.
Ja.
Det här var bara några dagar innan han faktiskt skulle fylla 18. Så liksom omställningen från brasiliansk till europeisk och holländsk fotboll, ja, den var helt okomplicerad. Ronaldo fortsatte göra så som han alltid hade gjort. Han sprang jättesnabbt och han dribblade jättesnabbt och han sköt jättesnabbt och det blev mål och det blev mål och det blev mål igen. Sen fanns ju den andra sidan av livet och där var det ju
Det måste ha varit en liten krock, va?
Ja, det är klart att det blev så.
Ja, Eindhoven januari.
Ja, eller som det här september och sen oktober och november. Kallt.
Ja.
Det var väl det första. Det var kallt. Kunde bli kallt i Belo Horizonte också, men det här var ju något annat. Så vissa vill ju ha så jäkla tajta bollskor för att inte förlora känslan i fötterna. Med Ronaldo, han brukade tydligen liksom ha tre storlekar för stora skor, bara så han kunde pressa in 4, 5, 6 par fotbollstrumpor för att inte bli för kall om fötterna. Ja. I lägenheten han tilldelat så stod termostaten på max. Det kunde vara så här liksom 28 grader inomhus. Folk undrade ifall det skulle liksom komma sköldpaddor flytande för att det var subtropiskt klimat. Och därtill såklart en lägenhet fullpackad med Philips grejer. Och det gillade ju Ronaldo, för med en bra satellitbox kunde han se sydamerikansk fotboll på en jättelik TV. Men det fanns ju dessutom liksom alla den tidens nymodigheter. Där stod en fax.
Ja.
Där stod en telefonsvarare. Tror du Ronaldo faxade mycket?
Nej, jag tror inte.
Nej, det blev nog inte skitmycket faxat. Men ja, varenda pinal i hela lägenheten hade även små liksom papperslappar dit klistrade för att Ronaldo skulle lära sig vad de hette på holländska.
Ja.
Och språk, alltså, tydligt, jag tror inte att de där lapparna gjorde så stor nytta, men han tog ändå till sig språket.
Jaha.
Hyfsat snabbt. Det var bara genom liksom praktiskt utsättas, för det var inte så att han satt med böckerna.
Nej.
Men liksom utvecklade ändå en hyfsat funktionell fotbollsholländska.
Och han valks i laget också, kunde staka sig lite på portugisiska också.
Ja, sen fanns det även någon snubbe som hette Kås Böts som var typ Ronaldos fixare, översättare, följeslagare.
Ja.
Han bodde mer eller mindre med Ronaldo, och tidigare hade han bott 23 år i Brasilien.
Var inte hans mamma där då?
Hon kom ju ganska snabbt.
Det måste ju lagas mat också.
Exakt. Och det var inte bara morsan som kom, utan det var även, jag vet inte om jag ska säga, en av Ronaldos flickvänner.
Jo, det tycker du ska säga.
Jo, det kanske jag ska. Ja. För det var rätt mycket så.
Blond, antar jag.
Ja, jo, det är helt korrekt. Ja. Den här hette Nadja, och det skulle komma fler. Men den här som först kom till Holland hette Nadja, och det var ju tydligen inte helt okomplicerat att ha både flickvännen och morsan i samma hyfsat trånga lägenhet.
Nej.
Så det finns en del hemma hos reportage som holländska journalister har gjort under den här tiden. Och de kan vara ganska närgångna, för Ronaldo verkar inte orkat bry sig om och liksom bygga upp någon front när det kommer journalister. Det var inte så att han liksom såg farorna i det, utan ifall han kände till mediespelet så brydde han sig inte. Och mer än en journalist har liksom hängt hemma hos Ronaldo i ganska lång tid, och flera skildrar då en tillvaro där Ronaldo mest bara sitter och kollar på sydamerikansk fotboll på TV med lite glasartad blick, samtidigt som hans morsa och hans flickvän håller på att bråka om olika saker väldigt högljutt, i holländska öron väldigt högljutt. Ja. Och eldfängt. Sen kan det vara så att plötsligt så liksom släpar ändå flickvännen upp Ronaldo ur tv-soffan för att låsa in sig i sovrummet i någon halvtimme. Och där sitter journalisten och liksom hör ljuden från sovrummet och blir sittande. Kommer tillbaka lite senare. Ja, väldigt speciella skildringar av ett ganska annorlunda liv.
Ja.
För det var någon av de här journalisterna som skrev att det framstår nästan som att han lever i ett autistiskt vakuum. Det uppfattar jag ändå som en formulering, egentligen utan värdering. För den tog liksom in att det kanske inte så är jag själv hade velat leva. Och det är nog inte så här särskilt många holländare hade velat ha det hemma i vardagen. Men för den här killen verkar det funka. För han tycks inte ha några större anspråk eller ambitioner med tillvaron än att kunna sitta och se fotboll på en stor TV, låsa in sig i sovrummet med flickvännen då och då, och sen ta sin Chrysler Jeep till fotbollsplanen för att springa och skjuta och göra mål. Nej. Det fanns liksom inget som indikerade att Ronaldo var olycklig i Holland.
Nej.
Utan nu blev det så här.
Ja.
Det är väl bara att anpassa sig. Ja. Så han 30 mål som någon form av första löfte. Det blev 35.
Ja.
Och i och med det så vann han ju både skytteligan och bättrade faktiskt på Romarios siffror. Han hade aldrig varit uppe i 35 mål på 36 matcher för PSV. Ja, det går inte att beskriva det som någonting annat än en jävla succésäsong. Den här första Ronaldo gör i Europa som 17 och sen 18 år.
Nej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.
För nu tar en semester hemma i Rio. Och han känner sig redo för större klubbar.
Ja, det blir sådär jättemycket semester för det är snart dags för landslagsuppdrag. Men det är helt sant att både han själv och hans representanter och företrädare och inofficiella syokonsulenter, ja, de är alla överens om att det är dags för nästa steg.
Ja.
Och ja, har man varit i PSV som brasiliansk anfallsstjärna, vad är egentligen nästa flytt? Vad skulle Romario säga?
Nej, vad säger mentorn?
Ja, han säger ju såklart att det är dags att gå till Barcelona. Mm. Och den här gången är väl så gott som alla överens om att det är rätt kliv att ta. Vem är den här killen? Hur spelar han? Ja, men det är inte som Romario. Och det är inte som Pelé heller, ifall vi ska ta de bästa brassarna. Det är inte Garincha. Och det är inte Maradona. Och det är inte Cruyff. Och det liksom bidrog till känslan av att det här är något helt nytt.
Ja.
Det här är just fenomenet som vi aldrig sett förut. För att gå och hävda att fotboll hade spelats ännu bättre förr. Ja, Maradonas grejer som sagt fick världen att häpna. Men fotbollen hade ju aldrig spelats snabbare förr. Ronaldo kom och dundrade in med överljudsfart. Och det hade fotbollsvärlden aldrig tidigare skådat. Någon som gjorde såna här grejer, någon som satte så här många mål och som gjorde det i något som kändes som snabbspolning från framtiden.
Pelean esa pelota Popescu y Chiva. Ronaldo perseguido, agarrado por Chiva, se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo.
Yo recuerdo
gol del Barça, el tercero, Ronaldo.
Yo estaba pensando en un comentarista argentino que dijo, si lo marca me voy. Y esto es para irse, ¿eh? Vaya golazo.
Och allt detta bevisas ju i den här matchen mot Compostela.
Exakt, Santiago de Compostela, den gamla pilgrimsorten som egentligen inte är känd för sin fotboll, men som någonstans har det här som sitt största claim to fame.
Ja.
Hit till oss kom Ronaldo den 12 oktober 1996 och ingen kommer någonsin att glömma det. För... ja, vill du ta det eller hur?
Nej, det får du gärna göra. Okay. För att jag har lite att säga om det här målet.
Jo, men det har vi väl alla. Och ja, men förmodligen har ni redan sett det. Har ni inte gjort det så får ni ju bara gå ut på YouTube och kolla i detta nu.
Eller vi kan ju till och med kosta på oss lägga ut det på VVK-podcast.
Det ska också ske, ja. Absolut. Men det är ju till att början liksom en lite stökig situation på mitt plan. Och Ronaldo ligger först, för det var det någon tidigare närkamp. Och sen så häver han sig upp och är med och ser till att Barcelona vinner bollen. Och när han sen får tillbaka bollen, ja, då är det ju helt enkelt omöjligt att ta den ifrån honom. Och han är ju då på mittlinjen. Han börjar på så gott som samma ställe som Maradona gjorde, för att ta just den jämförelsen. Och okej, Maradona, han flyter ju sen fram och liksom dribblar sig förbi alla utan att någon får tag på honom. Och det är ju inte Ronaldo, utan han brottar sig fram och han kämpar sig fram och han stångar sig fram samtidigt som han susar och dribblar sig fram. Och det är ju den kombinationen som jag tycker gör det här målet så unikt, för det demonstrerar just båda sidorna av Ronaldo. Det här är Mbappé och det är Haaland och det är Neymar. För jag tror att sammanlagt har han 14 touch och han tillryggalägger 48 meter innan han rullar in bollen. Men längs den här vägen så tar han sig då an, han oskadliggör 7 olika motståndare. Och några av dem dribblar han runt, framförallt när han väl närmar sig målet. Men några av dem sliter han ju sig loss ifrån.
Stångas.
Ja, men just bara för att han är, det här är liksom, ja, det är att okej, här har vi fotbolls-MMA. Ja. Liksom allt tycks tillåtet. Ja. Och det är därtill en mot resten. På ena sidan är en kille och han har bollen. På andra sidan har vi ett helt lag. Eller i alla fall 7 spelare. Och ni får ta till vilka medel ni vill. Bara ni stoppar honom. Bara ni tar bollen ifrån honom. Ja. Det är som att det är spelreglerna. Och ändå är det ingen som klarar av att fånga in Ronaldo. Ja. Och det är ju liksom framförallt en snubbe i Santiago de Compostela, en marokkansk mittfältare som heter Said Chiba. Han försöker ju verkligen med allt. Liksom han sliter Ronaldo i tröjan, han försöker sparka bort bena på honom. Och det biter inte. Nej. Domaren i matchen, han har ju efterhand pratat och han har ju sagt att ja, men, flera gånger hade jag ju såklart visslan i munnen. Ja. För det var ju helt regelvidrigt spel. Men jag hade dömt Barcelona 2 gånger tidigare den här hösten, så jag visste någonstans med mig att ja, den här killen, han ramlar inte. Han kommer att fortsätta. Så jag ger honom en halv sekund till och ser. Och varje gång så lyckades han ju ta sig loss under den halv sekunden. Och när han då till slut når straffområdet och liksom gör sig loss med några blixtsnabba jävla finter och där dit bollen, så filmar de ju sen ut mot sidlinjen. Där just så Bobby Robson står med liksom händerna så här på huvudet på ett sätt som indikerar att vad fan händer,
ja,
vad har jag just sett. Ja. Och Bobby Robson, han var ju med om en del i fotbollen, han uträttade en del. Och han sa ändå alltid att det här var det mest otroliga mål jag någonsin såg. Under liksom 60 år som tränare på elitnivå, ett helt liv med fotbollen. Och då ska vi ju veta att Bobby Robson satt på den engelska bänken när Maradona gjorde målet 86. Ja. Och det kan såklart finnas ett inslag av oginhet.
Verkligen.
Där.
Ja.
För liksom Maradonas mål, ja, det förstärktes ju av hela sammanhanget. VM, kvarten, Falklands, allt det där. Förblir fotbollens största mål. Men jag köper ju att det ändå går att liksom resonera om det här som Ronaldo gör. Dels i samma andetag och dels med liksom en annan pust. För det var likartat, men det var något annat. Och det var just det här med att det var allt Ronaldo var i en och samma aktion. Ja. I en och samma enmansräd. Och just den här känslan av att okej, han spelar ensam mot alla. Och det hade väl inte Ronaldo, i alla fall inte i den här fasen av karriären. Liksom Messi, han kan ju göra sina grejer. Han kan också få upp huvudet och slå otroliga passningar. Ja. Ronaldo fick sällan upp huvudet.
Nej.
Utan han borrade ner och sen körde han tills bollen låg i nät.
Ja.
Men han var ju en hel anfallslinje i en man. Han var ytter, center, target, alltså genombrottsspelare, djupledslöpare, bara han. Och jag tror det var Jorge Valdano, den välfunna argentinska fotbollstänkaren, som sa det att men Ronald, han är inte en man, han är en jord. Alltså en buffeljord, en jord ja. Av djur. Det är det man står emot ifall man står emot Ronaldo.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.